Tack Jesus för innehållet i de här mättade sångerna. Jag vill be att du nu skulle sända din ande att låta de här orden få verkligen föra oss i kontakt med ditt liv och din kraft. Den verklighet som det här handlar om. Vi vill ge dig frihet att låta din vilja ske den här gudstjänsten. Det står att de samlades på första dagen i veckan, då enligt det judiska sättet att räkna. Och det är ju den dagen som vi då kallar söndag. Och det hade nog en tydlig mening och förståelse för de som först läste evangeliet, för att de kristna började ju då att samlas på Herrens dag, uppståndelsedagen. Och denna dag blev navet i kyrkans liv och i dens liv som valt att följa Jesus. Vi kan läsa om att den här dagen började med en låst dörr. Lärjungarna sitter inreglade i rädsla och i oro. Vi är inne i ett predikotema. Ge det vidare. Om att kunna dela evangeliet med alla människor, med de som inte har talat om Jesus, genom över generationsgränser och på alla sätt. Men ofta kan det nog vara så att vi reglar våra kyrkor ifrån insidan i någon form av rädsla och oro och oförståelse för hur detta evangelium skulle kunna ta plats och hur vi skulle kunna bära det utanför kyrkans väggar. Och när vi väl försöker göra någonting, åtminstone är det min upplevelse, så kan det åtminstone inledningsvis vara en ganska hög tröskel och ett motstånd i att gå ut med evangeliet. Rädsla och oro. Så kommer Jesus och han säger: frid vare med er. Rädslans och orons motsats. Jag tänker att rädsla och oro kan prägla oss på många olika sätt utav olika orsaker. Inte bara när det är kopplat till att bära evangeliet vidare. Ibland kan det vara livets stress och svårigheten att försöka räcka till allting som man tänker man borde räcka till. Det kan vara nästan som ett mentalt myggbett där tankarna återvänder till samma liksom oroskälla gång på gång och kliar liksom så här och kan inte låta bli och älta ett och annat. Det kan finnas rädsla och oro på goda grunder. Står ju till och med att Jesus själv var väldigt orolig natten innan han skulle korsfästas. Och jag tänker på det här med oro med goda grunder, då tänker jag i de här dagarna på hur det nu har gått 3,5 år sedan min bror dog. Och hur jag nu är jämngammal med hur han var då. Och rädslan och oron som kan måste vara den värsta en pappa kan ha, att lämna sin familj. Han hade 6 barn och den yngsta var 6 år när det här hände. Så vi ska inte vifta bort det här med rädsla och oro. Och de senaste veckorna har jag också på något sätt satt det här med oron upp till ytan i vårt samhälle, och vi pratar om det och vi läser om det. Krig i Europa och allt det för med sig. Jag vill bara påminna utifrån den här texten att vårt hopp står inte till NATO, till sanktioner, till det svenska försvaret. Inte för att jag säger att det skulle vara något fel i det där. Men vårt hopp är annorlunda. Vi ber till våran far som är i himmelen. Och när vi gör det så uttrycker vi inte att det är en Gud som är långt borta någonstans. Utan himlen, när vi läser om det i Bibeln, det är Guds tronsal. Det är därifrån Gud regerar, som har makt över historien och historiens gång och historiens fullbordan. Så fortsätter vi att be om att hans rike ska komma och att hans vilja ska ske. Och här möter lärjungarna i sin rädsla och sin oro den uppståndne, som har besegrat döden, och de får se hur evigheten tränger in i tiden och himmelrikets spelregler börjar gälla redan nu. Men det finns flera bibelord om tidens oro, om att höra om stridslarm, rykten om krig, som det står i Matteus 24 och 6. Se då till att ni inte blir skrämda. Sådant måste hända. Eller som det står i Lukas 21 och 28. Men när det här börjar hända, så räta på er och lyft era huvuden, för er befrielse närmar sig. Vägen till frid i tider av oro, ja, i alla tider, det är det överlåtna hjärtat. Det är det hjärtat som verkligen funnit sin vila hos Jesus. Och jag tror att vi är många som kan berätta om tillfällen där vi inte haft orsak att kunna lita till någonting annat än till Gud. Att det mitt i det som skulle kunna kallas för tvivlan funnits ett smak utav Guds frid. Paulus går så långt i det här som att säga att för mig är livet Kristus och döden en vinst. Filipperbrevet 1 och 21. Och då finns det ingenting som kan hota våran seger. Det står att lärjungarna blev glada när de såg Jesus. Och det är någonting vi kan följa genom hela Nya testamentet här. Hur mötet med evangeliet och Jesus innebär glädje. Det blev stor glädje i den staden, står det när evangeliet vandrar vidare, när vi läser i Apostlagärningarna. Och jag kommer tala kanske en del om smärta och lidande här. Men jag vill säga det redan från början här, att inget offer är större än vad vi vinner genom Jesus. Thomas, jag tror att det är här jag predikat om honom tidigare. Och också här försökt döpa om honom från tvivlaren till bekännaren. Jag tycker det passar bättre på honom. Thomas betyder tvillingen. Tvilling. Och jag funderat över det här namnet och vad vi egentligen kan veta om honom. De andra gångerna vi möter tvillingar i Bibeln så möter vi paren. Det är Jakob och Esau till exempel. Ingen perfekt syskonrelation där kanske. Men vi möter paren. Det nämns, jag tror att det är någon av Jakobs, nej vad säger jag, Judas barn som också är tvillingar där. Men det är inte många tvillingpar i Bibeln. Men här möter vi bara Thomas ensam som tvillingen. Och det har fått mina tankar att liksom fundera och vandra vidare. Och är det här med tvillinget så är det vidare praktiskt namn. Vem utav dem är det som avses egentligen? Liksom? Så. Och här kommer en liten spekulation, men som kanske ändå ger oss någonting utav inlevelse i Thomas. För vi vet att människor som levde under den här tiden, som under stora delar utav vår historia, att det fanns hög barnadödlighet. Sannolikt en tredjedel utav alla barn, och det är inte vuxen ålder. Och är man tvilling så är inte sannolikheten högre, utan snarare tvärtom, att någon utav barnen inte ska nå vuxen ålder. Jag har lyssnat på en föreläsare som talade en hel del om tvillingar. Han hade någon form utav besättelse, det är fel ord. Men han var väldigt intresserad av tvillingar. Han hade nämligen varit gift med tvillingar i två omgångar. Det var så. Psykoterapeut. Han hade en hel del att säga. Och han menade att tvillingar, i det att man liksom blir tillsammans och tillbringar liksom det första delen av livet till så tätt tillsammans, att de bildar en sån tät relation så att den till och med kan bli, kanske inte fullt ut ersätta, men ändå snarare bli det här man kallar den symbiotiska relationen som ska bildas mellan mamma och det lilla barnet. Att man inte knappt känner gränserna för var individerna är någonstans. Att den symbiotiska relationen bildas mellan tvillingarna istället. Och jag har faktiskt pratat med någon mamma till tvillingar som upplevt att relationen till hennes tvillingar var lite annorlunda än relationen till de andra barnen. För tvillingarna har på något sätt varandra. Och det är så som det ibland är då, att är den ena tvillingen lite svagare och behöver vara i kuvös under sin första levnadstid, så märkte man ganska snart att sannolikheten för att den svagare barnet ska överleva ökar markant om det får vara tillsammans med sitt syskon. Och likadant så är tipset för den som har tvillingar att inte försöka placera dem i separata spjälsängar. Då får man oroliga nätter. Utan i samma säng. De är på något sätt, hör hemma ihop. Kanske är det så att Thomas hade förlorat sitt syskon. Och att han fick bära namnet på något sätt också som minne utav sitt syskon. Det här är ju en spekulation. Men vad jag är övertygad om i varje fall, det är att Thomas, när han träffar Jesus, kommer hem på ett sätt som han kanske inte gjort på mycket, mycket länge. Och känner att han har hittat rätt. Thomas verkar vara en väldigt överlåten lärjunge. Vi kan läsa någon fras som han yttrar när Jesus säger att han är på väg mot Jerusalemhållet. Att kom, låt oss gå och dö med honom. Och jag tror inte han säger det med någon ironi i rösten, utan en överlåtelse i den här relationen. Det här jag hör hemma. Det här vill jag inte skiljas ifrån på några villkor. Men så kommer påsken och det blir inte som någon av lärjungarna hade tänkt eller önskat sig. Och jag tror att det drabbar Thomas fullständigt förödande. Det är någonting som gör att han inte är med de övriga lärjungarna i första tillfället. Vi vet inte varför. Kanske gjorde det för ont. Kanske har han för mycket av besvikelse på sig själv, sitt eget handlande, på hela det här. Ja. Men Jesus kommer inte bara en gång. Utan han kommer för att möta Thomas också. Och då uttalas det, först säger Thomas det här om spikhålen och hålet i hans sida. Och Jesus möter honom på just det sättet. Här är mina händer. Här är hålet i min sida. Och det finns någonting här. Att det som är smärtpunkterna i korset, det som är spikarna som gick igenom Jesu kropp, det finns något i det som förenar honom med Thomas och med Thomas smärta. Och jag har nog inget riktigt bra sätt att sätta ord på eller beskriva det här. Utan det är någonting mer jag bara stannar upp inför och förundras över. Fortsätter vi sen berättelsen i Bibeln så står det inte mycket om Thomas. Han nämns, borde jag, inte kontrollerat, men han borde verkligen nämnas i någon av uppräkningarna av apostlarna som finns i apostlagärningarna. Och det står ju också om att apostlarna som kollektiv gick ut och förkunnade evangeliet. Från källor som inte står i Bibeln så finns det, det är mer eller mindre legender, men ändå det berättas att Thomas kanske kom så långt som bort till Indien och delade evangeliet där. Det finns en indisk kyrka som har varit i landet mycket länge som räknar Thomas som sin apostel. Det berättas också att alla apostlarna, de här närmsta Jesu lärjungar utom Johannes, dog martyrdöden. Att de fick sätta livet till. Och det finns en tydlig koppling mellan det här att berätta om Jesus och att vara martyr. På grekiska är det ju samma ord. Att vittna, martyria, och att vara martyr. Det finns något i att bära korshändelserna vidare ut i världen som gör att det inte riktigt går att skilja våra liv ifrån det Jesus var med om. Vi har lyssnat på många goda predikningar här under det här temat om hur vi ska ha ett tillflöde i våra liv, men också ett utflöde utav evangelium för att bevara friskheten. Vi lyssnade på Mattias Sennerhed om att gå ut med en kärleksfull närvaro i världen och vara öppen för förvandlade möten. Stenberg var här häromveckan och Johannes Stenberg och berättade om att vi kan få vara med och dela evangeliumet på ett sätt som är förankrat i vår egen person och i de gåvor vi har. Och igår var vår missionär Ferro Medovic här och berättade om sitt arbete. Och på frågan om vad han kunde ge oss för uppmuntran att i vår miljö dela evangeliet så tolkade jag som, de här, som så här hans punkter, att liksom, men sök gemenskap med människor. Se vilka behov som finns och försök efter din förmåga att möta dem och vara redo när tillfället kommer att berätta om Jesus. Allt det här, mycket goda budskap. Jag tror att jag har någonting som kompletterar de här budskapen i den här texten. Att följa Jesus, det är att leva annorlunda i den här världen. Och det har att göra med vår lojalitet, våra värderingar, våra prioriteringar. Inte som något sätt liksom att ta sig i kragen och rycka upp sig sådär, utan att livet blir förvandlat i mötet med Jesus. Och det kan göra ont att leva efter himmelens spelregler på den här jorden. Och att låta himmelen ta plats i ord och handling, det kan ha sitt pris. Paulus igen säger till församlingen i Kolossai i 1:24 att det som fattas av Kristus lidanden uppfyller jag i mitt liv för hans kropp som är församlingen. Kan något fattas i Jesu lidande? Det här är ju kryptiskt. Jag menar, Jesus, han har lidit något oerhört. Och många kan på något sätt uthärda smärta liksom när man hyllas för det. På tv har jag sett någon trailer här om någon mästares mästare, folk som ska sitta i någon jobbig jägarställning på, mot en vägg, och man ser hur de liksom svettas och vibrerar. Men idrottshjältar hyllas ju för sin insats och vad de gör. Men Jesus, hans väg till lidande, det var kantat utav att bli förrådd, övergiven och föraktad. Ända tills den punkt när han faktiskt utropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Kan någonting fattas i det lidandet? Jag tror att det har någonting att göra med det som står i vers 21 här. Som fadern har sänt mig, sänder jag er. Om vi återvänder till den här, ja, men, kärlekens källa som fadern är, så är det en kärlek som inte håller lidandet ifrån sig. Och vi sjöng här nyss: så älskade Gud världen att han gav den sin enfödde son. Det är den kärlek som låter sig genomborras av spikar. Det är en stungen kärlek som bryter ner Thomas mur av uppgivenhet, fördömelse över sig själv och hans krossade hopp. Det är den stungna kärleken som får honom att se och bekänna: min Herre och min Gud. Och Thomas, i mötet med denna kärlek, förvandlas ifrån tvivlaren till bekännaren. När Jesus sänder oss är det som bärare utav den här kärleken, så att den når människor älskade utav honom. Det som fattas av Kristus lidande. Jag tror inte att man kan ta sig en sån kärlek, att man kan anstränga sig till den. Den måste gro. Bli ett liv som växer i oss. Och som det står om fröet i Bibeln, så måste det dö först. Och det som dör och faller i jorden, det konsumeras av det nya livet. Anden som ger liv och låter något nytt gro. Och det rymmer en oerhörd kraft, detta liv. Min tanke gick till en vetenskaplig studie som gjordes kring hur de kristna kunde bli allt fler i Rom, staden Rom, mitt under tider utav förtryck på olika sätt, där de kristna var från början illa ansedda och ibland hårt förföljda och så. Och en teori som fanns här var att pesten hade en del med detta att göra. Lite märkligt, men man konstaterade nämligen att de kristna tog hand om varandra. När pesten kom till Rom, som den gjorde i omgångar, så var det många som flydde staden och de sjuka lämnades många gånger kvar ensamma. Och de som inte då får någon vård har mycket högre sannolikhet att dö, törsta ihjäl eller på andra sätt liksom gå under. De kristna tog hand om varandra och fick en mycket större överlevnadsgrad än den övriga befolkningen. Men de tog inte bara hand om varandra, utan de tog hand om många övergivna människor i Rom med risk för sitt eget liv och sin egen hälsa. Och det blev ju ett vittnesbörd om en kärlek och en omsorg som inte gick att förneka. Vi kan stå på lite olika platser. Vi kan ha tider utav tacksamhet och glädje. Vi kan ha tider av oro och smärta. Men jag tror att vi alla behöver få sätta det vi faktiskt oroas över i relation till korset, till Jesus. Och se att våran smärta skiljer oss inte ifrån honom. Det kan till och med finnas en mötesplats mellan vår smärta och Jesus smärta. Och det finns en otrolig befrielse i att bara få berätta för Jesus vad vi kan uppleva är trasigt i vårt liv eller i vår närhet. Men också om en besvikelse och kanske anklagelser vi riktar mot oss själva, den synd som finns i våra liv, att vi också lägger det inför honom. Men även sånt som vill binda oss och låsa oss och kanske låsa våra dörrar från att gå ut med evangelium, lägga det i Jesu händer och låt allt det trasiga dö för att låta ett nytt liv ta plats och ersättas utav glädjen i mötet med Jesus. En glädje som inte är flåsig eller påtvingad, som inte är ett förträngande utav lidande, som vi kan se när hoppet tänds hos någon som får möta Jesus och uppleva hur ljuset lyser i mörkret, som innebär en verklig mening i en tid av förströelse där människor bara letar efter saker som kan bara fånga ens intresse lite tillfälligt. En möjlighet för oss alla att komma hem. Och när vi ger det här evangeliet vidare så får vi också vara med om att känna den här glädjen och smaken utav det. Vi ber. Ja, Jesus, du ser vad de här orden väcker i våra egna liv. Tack för att inget mörker, Ingen smärta, ingen oro är främmande för dig. Kom med ditt liv. Kom med din ande. Och sänd och utrusta oss till en värld som behöver din frid. Amen.